Ja, jag heter alltså Lars Lundeberg och mitt intresse för det här med pengar, det började egentligen med att min mamma satte mig ner när jag var så här 7-8 år eller vad det var. Och så berättade hon om hemskheterna i världen och att det var så stora klassskillnader på 30-talet när hon var ung. Och därifrån så har jag intresserat mig för politik och nu är jag snart 60. Ja, det var i mitten av 60-talet som intresset började. Och det här med pengar, det har jag då faktiskt trott att vara någonting bara administrativt. För det är ju massa siffror och tabeller och grejer upp och ner. Så jag trodde att det var liksom bara sån här administration runt omkring hur samhället fungerade. Men i och med finanskrisen 2008, då satte jag mig ner och tänkte börja försöka fundera eller fatta hur funkar det här med pengar? Vad är det? Och vad är det? Funkar och allt det där och sånt. Och det var då som efter flera år, vad är det nu? Det är väl det är 2014 nu, så det är väl en 6 år sedan. Så nu har jag börjat inse att det finns, förutom det här med vänster och höger, kapitalism och socialism och planekonomi och marknadsekonomi och tillgång och efterfrågan, förutom alla de där sakerna som diskuteras, så finns det två funktioner som nästan aldrig pratas om, men som är jätteviktiga för vem som blir rik och vem som blir fattig. Och det ena är den här rena tekniska funktionen för hur pengar skapas och sen transfereras runt i samhället. Och det skapar rikedom och fattigdom på olika håll. Och den andra funktionen, det är hur vi ser på pengar. För att det är inte bara någonting torrt och praktiskt. Utan det är en fråga om tro, så att säga. Vad vi tror om pengar. Och då kommer jag in på fråga nummer ett här, var de här 8 frågorna. Alltså om en kompis vill låna pengar av mig och han vet att jag har en 50-lapp och så vill inte jag låna ut den. Jag säger att jag går till en kopieringsmaskin och så kopierar upp en kopia av den där 50-lappen och ger honom. Och han tror att det är den äkta 50-lappen, säger vi. Så går han runt och handlar med den där och så rör sig den där 50-lappen runt hela samhället genom 500 personer. Och då uppstår ju frågan, jaha, när den där 50-lappen då bevisligen har fungerat så länge i samhället, är den då äkta pengar? Eller man kan säga, är den pengar? Kanske en bättre fråga. Och mitt svar är att ja, den är pengar. Därför man kan ju se på pengar på olika sätt. Jag anser att pengar är det vi människor tycker de är värda. Precis som vad vi tycker en bil är värd eller en bostad är värd eller vad vi tycker guld är värt. Det finns alltså ingenting inbyggt i sig. Det försöker till exempel just när det är guld och silver försöker många säga att ja, men det är nästan som ett så här naturvetenskapligt fast värde, men det är det inte. Utan pengar är bara det vi tycker det är värt. Jag kanske inte tar emot en japansk yen därför att jag tycker det verkar så svårt för mig att liksom växla in någonstans. Jag ska inte resa till Japan. Men jag kanske tar emot en euro därför att dels är det många som reser då till Tyskland eller Frankrike. Och det finns växlingskontor där jag vet att de tar det. Så, det är mitt svar på fråga nummer ett. Men sen börjar det bli intressant här. Fråga nummer två. Hur stor andel är elektroniska pengar? Därför att mynt och sedlar är idag i Sverige bara ungefär 4% av alla pengar. Och den stora andelen är elektroniska pengar, 96%. Och då menar jag alltså de pengar vi har på våra bankkonton, privatpersoner, firmor, aktiebolag, handelsbolag, kommuner, landsting, alla pengar som cirkulerar i det vanliga samhället, som jag då kallar elektroniska pengar. De är i Sverige 96% av alla pengar och i USA och England är de 97% av alla pengar. Så att det är det allting handlar om. Och fråga nummer tre här. Vem kontrollerar mängden elektroniska pengar? Är det någon som vet vilken instans där som gör det? Ja, många gissar på Riksbanken. Jag ska säga att det jag pratar om nu, det är alltså det system vi har i Sverige och i Danmark och i Storbritannien och i USA. Vi har ungefär samma system. Eller likadana system ska man säga. Men det är alltså inte våra riksbanker som direkt kontrollerar pengamängden. Och då kan man ju fråga sig, men vänta nu, varför är den viktig? Det är så lustigt med ekonomi, för en del saker pratas det mycket om. Det pratas till exempel jättemycket om ränta på lån, men det pratas inte om hur många år lånen löper på. Det pratas jättemycket om bruttonationalprodukt, då, som är hur mycket pengar som har bytt ägare under ett år, hur mycket pengarna har omsatts. Men mängden pengar, det är en sån här detalj som det nästan aldrig pratas om. För det finns ju såklart ett visst antal kronor i Sverige och ett visst antal amerikanska dollars och ett visst antal brittiska pund. Och varför är det viktigt? Jo, den här stora depressionen på 30-talet som betydde enormt för hela världshistorien, kan man ju säga, till slut med de krig som följde. Den här stora 30-talsdepressionen, enligt flera ekonomiska forskare, så berodde den i stort sett på att det var brist på pengar. På den tiden var det sedlar. Det fanns alltså konsumenter som ville konsumera, men de hade inte pengar att köpa för. Och det innebar att det fanns arbetare som blev arbetslösa. Det fanns fabriker som var intakta. Det fanns infrastruktur. Och det fanns folk som inte kunde betala hyran och blev vräkta då, för de hade inte pengar. Så det var alltså hemlösa samtidigt som det fanns lediga lägenheter. Och det var nästan svält som uppstod på sina håll, mer eller mindre. Men bönderna hade grödor som bara låg och ruttnade, för de fick inget betalt. Så att det var alltså brist på pengar som var den stora 30-talsdepressionen. Och vad hade den föregått av? Jo, det glada 20-talet. Och vad som gjorde att det var så glatt, det var att då skapades det en väldig massa pengar. För bankerna lånade ut en väldig massa pengar på 20-talet. Så det cirkulerade massa pengar i USA. Och sen så drog man in lånen på 30-talet och då blev det ont om pengar. Så att därav kan man lära att mängden pengar är väldigt viktig. Det är inte så att över en natt så, liksom om det blir ont om pengar, att pengarna då blir mer värda över en natt, eller om det blir för mycket pengar att de blir mindre värda, för vi är ganska trögtänkta. Så mängden pengar är jätteviktig för ett lands ekonomi. Och det är någonting som oroar då riksbankschefer och finansministrar så här. Och då frågar man sig, jaha, vilken instans bestämmer då hur många elektroniska kronor det ska finnas? Och då är det många som gissar på Riksbanken. Men det är faktiskt några privata aktiebolag som bestämmer pengamängden i Sverige. Samma i USA, samma i England och Danmark. Och de här privata aktiebolagen, en handfull, det är alltså bankerna. SEB-banken, Swedbank, Handelsbanken och Nordea. De bankerna bestämmer och de skapar elektroniska pengar helt enkelt genom att sitta ner vid en dator och knappa in en siffra och så puff, man knappar in så här 8 miljoner, trycker på enter, puff säger det, och så skapas det 8 miljoner kronor bara ur ingenting. Och det är inte så konstigt som det låter, det är egentligen inte så fel heller. Men banken har då inte laglig rätt att bara göra det när de känner för det, utan det krävs att det kommer in någon som vill låna pengar. Och när banken då godkänner ett lån, i det läget så får man alltså skapa pengarna genom att knappa in dem på datorn. Så när någon vill låna pengar, och i Sverige är det till stor del bostadslån som folk kommer in och vill låna, då skapas det nya pengar ur ingenting sådär. Sen ska man komma ihåg då att precis som de skapas i tomma intet, och det kallas inte pengar, det kallas krediter, men det är ju det som är, det är samma sak som pengar, elektroniska pengar som vi sedan använder. Och det är alltså det som är våra elektroniska pengar, som jag på mitt sparkonto och bankkonto, som du har på ditt konto, som de stora företagen har och kommunerna har, alla sådana här. Det är alltså det som är våra pengar. De har alltså tillkommit genom lån. Att någon har gått till banken och lånat pengar och så har det blivit fler pengar i samhället. Jag ska också säga då att när folk betalar av sina lån, eller det kan ju vara företag såklart, när man amorterar, betalar av sina lån med några tusen i varje månad, då raderas de bort ifrån pengamängden. Så pengamängden ökar med några miljoner då och då när folk tar lån, och den raderas bort några tusen då och då när folk betalar tillbaka lån. Och det här medför ju väldigt konstiga saker i samhället. Det blir alltså en massa följder av den här tekniska funktionen som vi har. Där alltså några privata företag skapar landets pengar, och det gör ju de ur sitt eget vinstintresse. Om till exempel Riksbanken hade kontrollerat pengamängden, och det skulle vara flera kronor eller färre kronor. Om Riksbanken hade gjort det, så hade man gjort det med hela Sveriges bästa för ögonen. Men nu är det alltså några få privata aktiebolag som gör det för sin egen vinsts skull, för sina aktieägares skull. Det får en massa konstiga följder det här. För det första så lånar ju de ut till det som gynnar dem. För det banken tjänar pengar på, och det är också inte så att de tjänar pengar på när folk betalar tillbaka, för då raderas ju pengarna bort igen. Och det här är också en av de här konstiga myterna. Jag börjar med att berätta om min kompis, som, det var en påhittad story såklart, men han vill låna en 50-lapp, och om han då trodde att det var en äkta 50-lapp som jag hade gett honom, lånat ut honom, då hade han känt sig moraliskt tvingad att betala tillbaka den. Men om han fick reda på att jaha, det var bara en kopia som jag hade gjort, då skulle han ju kanske tänka, nej men vänta här, varför ska jag, va? Var det bara en kopia? Nej, men då behöver inte jag betala tillbaka. Och det är det här som är en av de här myterna kring pengar som jag börjar prata om, att det finns vår ideologi eller filosofi eller våra myter kring pengar gör hur vi ser på det. När vi får ett lån av banken så känner vi oss skyldiga att betala tillbaka, för vi tror att det är banken som har lagt ut de pengarna, eller några som har satt in pengar på banken som banken då ger till oss. Så vi tror att det sitter några som liksom har varit goda nog att låna ut det här till oss. Och det gör att vi känner oss moraliskt väldigt skyldiga att betala tillbaks. Och vi ser ner på de som inte betalar tillbaks. Men, och det är ju lite intressant, om vi visste då, vilket ganska få känner till fortfarande, att det här är bara pengar som är påhittade från banken, de är bara inknappade. Vet man det, då får man en helt annan syn på det här med lån. Så det är liksom bara en av de här följderna. Den andra följden är ju att vilka får lån? Ja, det är de som redan har mest. Stora lån får man ju om man redan är rik, så att det är större chans att man kan betala tillbaka. För det hör ju till saken att banken tjänar alltså inte pengar på att man betalar tillbaka, utan banken tjänar bara på räntan. Men ju mer man lånar, desto mer räntepengar blir det ju på det. Så banken vill ju att man ska låna så mycket som möjligt, för då blir det ju, även om det är låg bankränta säger vi, så blir det, ju mer man lånar ut, desto mer kommer in i ränta sen. Men det här innebär att först sitter alltså några privata aktiebolag utanför demokratisk kontroll i stort sett. Ja, det finns ju lagstiftning, men de bestämmer vilka de ska låna ut till. Och det blir de som har mest pengar. Sen blir det de som har mest pengar som får de där pengarna. Och de bestämmer vart de ska skicka dem. Och det är ofta är det att köpa bostad. Och då blir det bostadssäljaren som får de pengarna. Och sen så bestämmer den vad den ska göra. Kanske köpa en annan bostad, en större bostad kanske. Eller kanske pensionera sig och flytta in i något litet och sälja och köpa aktier för pengarna. Men det här innebär att de här pengarna som skapas hela tiden varje bankdag när folk tar lån, det går liksom inte ut. Och man kan ju tänka sig att om Riksbanken skapade pengar så vore det på något sätt logiskt att det kom liksom folket till godo på något sätt. Men det sker inte nu, utan pengar skapas som då pressar upp bostadspriserna, för de skulle inte alls vara så höga om det inte skapades en massa nya pengar till bostäder hela tiden. Och sen så är det bostadsköparen och så är det säljaren och så går det vidare, och så småningom kanske någon då anlitar en hantverkare som ska bygga om köket där i den där villan. Och den hantverkaren, ja, den kanske åker och handlar lite verktyg och köper mat och åker och käkar. Så småningom så blir det skattepengar om delar det där, och efter mycket om och men så kan alltså en del av de pengarna som började som bostadslån som går runt i samhället till många olika händer, så småningom så kommer de fram till då skatt och kanske ett vårdbiträde eller en undersyra som därför har väldigt lite lön. För när pengarna har gått runt via kanske 1000 olika händer innan de kommer fram till folk som jobbar med att ta hand om andra människor, då finns det inte mycket pengar kvar. Så vårdbiträden understyrer som gör liksom världshistoriens viktigaste arbete att ta hand om andra människor. De har då låga löner därför att det finns så lite pengar kvar. Det finns inga pengar till vård. Vi har inte råd att betala liksom sjuksköterskor och sådana här. Och då undrar man, aha, det finns inte pengar där, men det finns ju hur mycket pengar som helst i bostäder. Därför de skapas ju tomma intet. Okej. Så det här är alltså en av de stora nackdelarna till det tekniska system vi har, därför att det medför att vissa blir rikare och andra blir fattigare. På grund av det tekniska systemet att skapa pengar. Men jag ska gå vidare här. Det finns mer man skulle kunna säga om det, men det kan vi ta. Ja, fråga nummer 4 här. Har människan klarat sig utan pengar? Och det är ju självklart ja, eftersom vi har levt några 100 000 år som människor och inte behövt ha pengar. Och så kommer nästa fråga. Vad händer det att vi fungerar utan pengar idag då? Fråga nummer 5. Gör det det? Ja, det gör ju det. Ta en hemmafru som uppfostrar barn och tar hand om ett hem och inte får någon lön alls. Alltså jobbar gratis. Och ta när vi träffar vänner eller bekanta och sådär. Då gör vi massa saker gratis. Så visst behöver vi egentligen inte pengar. Och med det så kan man ju då sluta sig till att fråga nummer 6. Är pengar verklig ekonomi? Är det det? Alltså vi har ju kommit fram till att uppfostra barn och träffa vänner och sådär, då har man ju inga pengar direkt inblandade sådär. Vi kan ju tänka oss liksom om vi skulle samlas varje torsdag klockan 7 på kvällen och spela poker. Och så satsar vi alla våra pengar här på pokerspelet. Ja, det skulle ju betyda väldigt mycket för om vi blev rikare eller fattigare då. Men vid sidan av det här pokerspelet, som jag kallar för en påhittad ekonomi såklart, så skulle det finnas en verklig ekonomi, för att någon hade liksom gjort i ordning mat som vi kunde sitta och äta samtidigt som vi spelade. Någon hade liksom fixat det här bordet så att det inte var rankt så att vi kunde sitta vid det. Någon hade kanske fixat taklampan så att, för den var trasig sen förra gången. Och någon tog hand om barnen så de inte skulle störa. Och någon hade gått ut med soporna förra gången och städat och diskat som förra torsdagen. Och det är då den verkliga ekonomin, de här grundfunktionerna för att vi människor ska fungera ihop. Och pokerspelet är det påhittade. Trots det så är det pokerspelet som bestämmer om vi ska bli rika eller fattiga, inte den här hur man fungerar i den verkliga ekonomin. Och det är så vårt samhälle fungerar, att det finns en verklig ekonomi av vårdbiträden som tar hand om gamla eller sjuka, av föräldrar som tar hand om sina barn och uppfostrar dem och allt möjligt som vi gör, som alltså är den verkliga ekonomin. Men så finns det en påhittad ekonomi som det här jag pratar om. Pengar skapas ur ingenting till bostadslån och man kan bli rik för att bara äga en bostad utan att göra någonting. Det är så att säga den påhittade ekonomin. Och varför blir det så här? Ja, ett skäl är att många känner nog inte till exakt hur det fungerar. För det är klart att det gynnar inte de som tjänar på det här systemet vi har idag, att börja prata om hur pengar skapas i tomma intet och så vidare. Och varför det blir så lite pengar på vissa ställen. Så att vi har en filosofisk inställning om vad som är viktigt och nyttigt och inte. Så frågan nummer 6 där, är pengar verklig ekonomi? Mitt svar är nej. Och så har vi frågan nummer 7, är alla jobb lika viktiga? Om vi då går tillbaka till den här verkliga ekonomin, att vi satt runt ett pokerbord, då var det ju, några har gjort det som att fixa mat. Och det har vi haft under alla årtusen vi har varit människor och tillbaka när vi var apor, under all tid vi har varit däggdjur, så är det här med att fixa mat, det har ju varit job number one här, det viktigaste. Nummer 2 är, som vi är flockdjur, det är den här sociala delen, alltså omvårdnad och bara social gemenskap och samarbete. Vi skulle inte klara att leva ensamma, de flesta av oss. Så att mat och det sociala är de två viktigaste grundarbetena, om vi kallar det för det. Och sen då som vi, när vi lämnar Afrika, kanske lite innan dess, så börjar vi behöva kläder. Så det är den tredje, och här uppe i Kalla Nord så behöver vi husrum. Så man kan säga att det är fyra såna här grundfunktioner man skulle kunna koka ner det till, som det heter idag. Mat, omsorg, kläder och husrum. Man kan säga att det är de här grundfunktionerna. Och det är det så att när man jobbar med det här idag så är man oftast lågbetald då för det mesta. Men någon av de här viktiga grejerna. Eller man är inte betald alls. Men om man gör reklam, tv eller sån här, bara hittar på en sån här konst, där man kanske tjänar stora pengar på någonting helt annat. Att man kan bo sig rik, som vi var inne på nyss. Eller äga aktier, det bara kommer pengar så här. Och det här innebär ju då, fråga nummer 7, är alla jobb lika viktiga? Nej, säger jag, det är de inte. Och hur har det blivit så här? Alltså, det finns några olika skäl till det. Ett är ju att vi har blivit så effektiva och så tekniskt utvecklade. För när vi var jägare, samlare och de här små byarna kan vi säga, där man dels kanske inte alltid hade pengar, man jobbade ändå. Men där var det så att man kan säga att kanske, ja, ska vi hugga till med, alltså 90% av arbetstiden man lade ner var ju till de här viktiga grundsakerna. För dessutom så sägs det att jägare, samlare, kulturerna, de jobbade kanske bara 3 timmar om dagen, och det är ju också intressant. Men bortsett från det, större delen av arbetstiden då gick ju åt till de här viktiga sakerna, mat, kläder och husrum. Omsorg också förstås. Men idag när vi har blivit så effektiva, så ja, vad ska vi hugga till med? Alltså, om vi tar en typisk arbetsdag, alla arbetstimmar som utförs i Sverige under en dag. Om vi säger att det är en 8-timmars dag, säger vi. Om vi skulle säga hur mycket av den samlade arbetstiden och en hel arbetsdag i hela Sverige går åt till mat, omsorg, kläder och husrum. Ja, jag har inte svaret på det går säkert att hitta. Men jag gissar att det kanske är en timme av de 8 timmarna kanske. Vi kan ju säga att det är 10% då. Det kanske är 10% av de här viktiga 4 grundjobben. Mat, omsorg, kläder och husrum. Som går åt arbetstiden. Och det här är ju ganska intressant. För den situationen har vi inte haft förut. Vi har kommit i tack vare att vi har blivit så effektiva. Men det här innebär att det är kanske bara 10% av arbetstiden som så att säga är de här grundbehoven. Och det här är ju då ett skäl till att det blir arbetslöshet. För det behövs faktiskt inte lika många som arbetar när vi har blivit så effektiva. Så då kan man hugga till med att 90% av arbetstiden är alltså överflödsjobb. Som vi egentligen inte riktigt behöver. Sen kan man då, man kan se på massa olika sätt. Man kan säga att idag måste man ha lastbilar och elektricitet för att kunna få mat och husrum. Och då kan man ju fortsätta här resonemanget med 10% och säga att ja, det kanske är 10% av elkraften som går till de här grundbehoven. Det kanske är 10% av lastbilarna, 10% av dieseloljan och 10% av internet som går till de här grundfunktionerna då, mat, omsorg, kläder och husrum. Så att man kan säga att det är ungefär samma förhållanden. Men det innebär då att lika många behöver alltså inte arbeta, i alla fall inte heltid. Vi skulle kunna dela på arbetstiden till exempel. Och vad man gör i samhället är att man har kvar den här gamla filosofiska idén att alla ska hjälpa till att arbeta, arbetslinjen. Sen är det konstigt att nyliberalerna då inte har kvar idén om att alla också ska få dela på kakan. För det är ju den andra delen av det där myntet. Men idag har vi alltså inte den situationen. Om det förut var kanske 90% av arbetstiden som var viktig och 10% lite extra på slutet som man gjorde någonting, så är det omvänt förhållande idag. Det är kanske 10% idag som är det viktiga och 90% som är extra. Det innebär att lika många behöver inte arbeta. Och om vi också har kommit fram till att pengar egentligen inte behövs. Teoretiskt skulle vi kunna arbeta gratis och vi skulle kunna bara gå och hämta varorna i butiken. Teoretiskt skulle det funka, och det gjorde ju så de gamla bondbyarna. Men vi måste alltså ha pengar som en praktiskt smörjmedel. Och om man då ser pengar som någonting som börjar för att samhället ska fungera, precis som vi har fått lära oss räkna och skriva och prata engelska och sånt där i skolan, och som att jag har körkort till bil till exempel och vi har rösträtt allihopa och myndigheterna bestämmer om det ska vara 30 km eller 70 km och vad det ska vara enkelriktat. Om man ser pengar som ett sånt här smörjmedel som en infrastruktur, som att vi har gator med asfalt och gatlampor och sånt, då blir det ju logiskt att Riksbanken bara skapar pengar som en infrastruktur. Inte att pengarna är som något värde i sig, som en begränsad resurs på något underligt sätt, som vatten till exempel, utan att pengarna bara är ett mandat ifrån myndigheterna. Då blir det logiskt att Riksbanken bara skapar pengarna, och då blir det också logiskt att ge alla lika som en grundplåt, som en basinkomst. Självklart ska det fortfarande kunna gå med kapitalism, att en del vill jobba väldigt mycket och sälja och köpa så här, precis som vi har idag. Men som en grundplåt, att alla har fri sjukvård och alla har rösträtt och alla har rätt att vistas på gator och torg. På så vis skulle man kunna ha pengar som en del i infrastrukturen. Och då blir ju det här med basinkomst, eller medborgarlön man vill kalla för det, då blir det väldigt logiskt. Och där var alltså svaret på fråga nummer 8. Ska staten ge alla existensminimum? Ja, det kanske vore logiskt att göra det. Men nu stannar jag här. Tack så jättemycket för att ni lyssnade.